Vi väntar på att den här ska sättas igång, så ska jag säga vad som hände här medan under sista lovsången. Det var nämligen så att det här som jag ska tala om idag, så det fick jag för det är säkert redan några veckor sedan. Så läste jag psalm 139, och det här är alltså rubriken för det jag ska säga. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Och jag ska läsa den här psalmen också strax. Men det som är det lustiga är det att den här meningen kommer ganska lösryckt i den här psalmen. Det står en massa om att Gud har skapat oss precis sådana som vi är, att han liksom har en specifik tanke med oss, att han älskar oss och så vidare, att vi är värdefulla. Men plötsligt kommer den här meningen: när jag vaknar är jag ännu hos dig. Och den är egentligen ganska random, som man säger. Men så plötsligt börjar jag tänka en massa saker om den, och det blev upptakten till den här predikan som jag ska hålla idag. Med det jag satt här i lovsången, nu vet jag inte om det här är så eller inte, men jag fick på något sätt för mig att det gäller någon eller några speciellt här, någonting av det som jag ska säga. Och därför så, vad heter det, tänkte att vi skulle be först. Jesus, nu ber jag, Herre, bara att du ska hjälpa mig när jag talar, så att dina ord får komma fram. Och Herre, jag ber att om det gäller någon speciell här, så ber jag att du ska hjälpa mig att tala just på ett sånt sätt att den eller de människorna på ett speciellt sätt kan ta det till sig. Och jag ber annars också om din ledning, för Herre, jag vill inte tala någonting som inte kommer från dig. Jag vill, Herre, att det som jag säger ska bli till styrka och uppmuntran för dem som är här. Jag vill inte stå här för att jag tycker det är roligt att tala, utan jag vill stå här för att du har någonting att säga. Och jag ber att du ska förmedla det, och jag ber om att vi ska kunna ta det till oss och verkligen få uppmuntran och styrka av det, Herre. Amen. Ja, när jag vaknar är jag ännu hos dig. Vad betyder det att vakna upp? Kanske jag ska borra mina anteckningar, lämna dem där. Nej, de är där på golvet. Det är lite för mycket saker här nu på en gång. Nå, att vakna upp kan innebära olika saker. Ibland så kan det vara en stor lättnad att vakna upp. För man kan ha drömt en mardröm, och så vaknar man med tryck och konstaterar att det var inte så där. Min mamma hade inte förvandlats till någon med jättefula tänder som jag drömde en gång. Eller någonting annat. Det var inget monster i garderoben, utan allt är okej. Kanske man vaknar förväntansfull inför en ny dag, för att man vet att det kommer att hända någonting jätteroligt. Eller för att ens liv i största allmänhet är väldigt fantastiskt. Förhoppningsvis vaknar man med någon av de här tankarna. Tyvärr kan man ju vakna besviken för att man till exempel har drömt något trevligt, men det var inte så, om man är tillbaka i sin gråa vardag. Ännu värre, man kan vakna förtvivlad över att det hemska som hände dagen före inte var en dröm, utan att när man vaknar är det fortfarande kvar. Det har inte förändrats och man är fortfarande i samma, liksom det är lika gräsligt. Och tyvärr kan man vakna upp till en mardröm också. Man kan vakna imorgon utan att liksom veta att den dagen kanske kommer bli den värsta man någonsin har upplevt. Det händer någonting plötsligt och man är plötsligt helt förstörd. Man har drabbats av något hemskt. Men lyckligtvis så är vi ännu hos Gud när vi vaknar. Jag ska, läsa en liten bit ur den här psalmen 139. Ska vi se. Där. Ja. Det står bland annat att du har skapat mina njurar. Jag börjar från vers 13. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Så här läste vi då först att alla våra dagar är bestämda av honom. Han vet vad som kommer att hända. Och han är fortfarande hos oss när det händer. Oavsett vad det är som sker. Oavsett hur det liksom ser ut. Och därför så ska jag berätta 5 punkter som man inte behöver göra på grund av att vi fortfarande är hos honom när vi vaknar. Och den första: du behöver inte oroa dig. Orsaken till att jag har bilden på en lilja här är det att det står på det här bibelstället, som jag inte läser hela sammanhanget, men här i Lukas, så står det bland annat att vi ska titta på ängens liljor, hur de växer. Och de sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, de arbetar inte, de gör ingenting, men Gud föder dem i alla fall och liksom ser till att de växer. Och samma med fåglarna som inte samlar och inte på det sättet arbetar, men Gud föder dem också. Och därför står det också att fråga inte efter vad ni ska äta och dricka och var inte oroliga. Det står att vi inte behöver bekymra oss vad vi ska klä oss i, och det står överhuvudtaget livet. Och i det här fallet så kan jag berätta ett eget exempel så där kort. Jag är tyvärr ganska bra på att oroa mig. Och hösten som gick var den värsta jag någonsin har upplevt. Jag har aldrig i mitt liv mått så dåligt. Jag har aldrig i mitt liv bara sett allt i svart när jag vaknar på morgonen. Bara liksom, det enda som fanns var oro och förtvivlan. Jag oroade mig jättemycket för vad det skulle bli av mig. Jag visste att jag skulle bli färdig inom det här året med mina studier. Men jag ville inte, för jag var liksom, eller på ett sätt ville jag det, för jag ville bli av med dem. De var också jättejobbiga. Å andra sidan ville jag inte bli färdig, för jag var så livrädd för vad som skulle hända med mig. Jag var bara så där att det kommer aldrig bli någonting av mig. Jag har ingen aning om vad jag vill göra. Jag har ingen aning om vad jag vill bli. Jag hade inga pengar. Jag tyckte inte att jag hade något liv. Det var bara så hemskt. Och jag oroade mig helt jättemycket. Och det var alltså, vänta nu, hur länge har jag varit 24 år gammal? 3 månader. Ja, för kring min födelsedag i november. Så det var den värsta tiden. Och då minns jag att jag sa till någon, kanske det var mamma, att jag hoppas att jag har en bättre födelsedag när jag fyller 25. Och det är alltså november, december, februari. Det är ungefär 4 månader sedan. Och nu kan jag stå här och berätta att jag vet vad jag vill göra i höst. Jag har inte helt koll på sommaren, men jag vet att det kommer att ordna sig. Jag har ett jobb, jag blev färdig med mina studier. Jag har jättemånga fina människor omkring mig. Jag har fått vara med om helt fantastiska saker, både i mitt eget liv och också sett massor av saker hända i andras liv. Och jag har på nytt liksom hopp för framtiden, och jag vet att det kommer att ordna sig. Så man behöver inte oroa sig, för det ordnar sig. Liksom, när vi vaknar upp till en sån situation som jag hade till exempel, så kommer han fortfarande att ha koll på det hela. Han kommer fortfarande att ha allting i sin hand. Så därför behöver vi inte fråga efter vad vi ska äta eller dricka, hur vi ska klara det med våra pengar, hur vi liksom ska få ett jobb eller hur vi ska komma på vad vi vill göra med våra liv. För att han kommer att ordna det. På det här samma bibelstället så står det någonting att var inte rädd, du lilla jord. Alltså inte jord med J utan med H som i fåra jord. För han har beslutat att ge er riket eller någonting sånt här. Så som Guds får behöver vi inte oroa oss för framtiden. Sen behöver vi inte heller vara rädda. När jag tänker på oro så då är det mycket att man funderar, hur ska det bli? Vad ska hända? Hur ska det ordna sig? Med rädsla så är det ju liksom mera att man är livrädd för att något hemskt ska hända till exempel. Men det finns massor av helt fantastiska löften på det i Bibeln. Bland annat hela psalm 91 som jag inte kommer läsa hela. Men där står det bara en massa om liksom att Gud kommer att ta hand om den som flyr till honom. Som här, du behöver inte vara rädd på dagar och inte på nätter. Inte för sjukdomar, inte för pilar som flyger. Inte för någonting, för Gud har dig under sina vingar. Och han kommer att hålla dig kvar där. Ja, sen behöver du inte heller tappa koncepten för att dina känslor beter sig konstigt. Det vill säga känslorna bestämmer inte. Det är nämligen så att ibland händer det åtminstone åt mig att jag får vara med om någonting fantastiskt som faktiskt alltså, som känns jättebra och som på riktigt är jättebra. Men när jag vaknar dagen efter så kan jag känna mig, det händer ofta, så vaknar jag och jag är sådär att jaha, nu vad var nu det där? Inte har det hänt någonting och den här dagen är bara skit. Och sen blir min liksom, dag jättedålig. För liksom, det på något sätt det försvinner det där. Men det är bara känslan. För Gud är inte beroende av vad våra känslor säger. Och då i det exempel som jag just sa så kanske det är lite sådär. Då är det oftast någonting som sen går över efter några dagar. Och så kommer jag fram till att okej, men att det liksom, nu finns det kvar. Men det kan också vara för större saker. Alltså, det kan faktiskt kännas som att allt det som du någonsin har fått av Gud, allt det som han någonsin har sagt till dig eller alla de löften som finns i Bibeln inte överhuvudtaget gäller dig. Det kan hända att du känner dig jätteovärdefull. Det kan hända att du känner dig som om du skulle vara bortglömd av både Gud och människor, att ingen överhuvudtaget bryr sig. Eller bara jättedålig. Eller till och med som om du inte skulle vara kristen för att du nog inte är tillräckligt bra. Eller som om liksom allt det fantastiska som Gud då ändå har visat dig. Så det är bara liksom guldet blev till sand. Det bara ligger i en förstörd hög någonstans framför dina fötter. Men det är inte sant. För Gud är inte beroende av dina känslor. Det är inte de som säger hur det är på riktigt. Utan det är här som det finns det som är på riktigt. Det som Gud har sagt och gjort i ditt liv. Och det som han har sagt och lovat i Bibeln. Det är det som gäller oavsett vad dina känslor säger. Och nu säger jag inte heller med det här liksom att du måste tvinga dig att ständigt försöka pumpa upp liksom någon slags attityd av att men det blir nog bra att jag ska bara sätta på ett jättestort smile så liksom kommer det att hålla sig. Det är inte att du inte får känna dig på ett visst sätt, men det blir väldigt mycket enklare om man lyckas hålla isär det från det som Gud har sagt. Om man fast ens känslor säger att allt bara är skit, någonstans i sin hjärna kan försöka komma ihåg att men det är inte så på riktigt. Gud har inte övergett mig på riktigt. Livet är inte så hemskt på riktigt. För att det är mina känslor som säger det. Men Gud säger inte. Utan han är densamma igår och idag och i evighet. Och det som han har sagt och gjort gäller igår, idag och i evighet. Och du behöver inte heller bli förtvivlad och tappa hoppet när omständigheterna ser omöjliga ut. Eller när människor, andra människor, beter sig konstigt eller gör saker som du inte kan påverka. Men som vid första anblicken verkar påverka dig jättenegativt. Och här tänker jag ta de två praktexemplen från Bibeln. För det första Abraham. Då var det Gud som hade lovat att du ska bli fader till ett stort folk och du ska få en son. Carney frågade var 100 år gammal och hans fru var 90. Det är inte möjligt på riktigt att få barn i den åldern. Men det står i Bibeln att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så Abraham orkar fortsätta tro fast det såg helt omöjligt ut. Och en vacker dag så hände det ju faktiskt också att han fick sin son som var Isak. Och att det blev ett stort folk av honom. Och den andra, den person som har sagt det här i Bibeln, det är Josef. Men där blev det ju verkligen konkret att han vaknade upp till någonting. Han vaknade ur en mycket trevlig dröm till någonting som överhuvudtaget inte var något bra. För han drömde ju att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för honom. Det vill säga att hans mamma, pappa och 11 bröder bugade sig för honom. Och med det kan man ju räkna med att han drömde om att bli någonting stort. Han vaknade upp i en brunn ditslängd av sina bröder. Sen blev han såld till slav och fick leva i den mardrömmen ett par år. Där hade han inte så illa, men positionen som slav var ju inte särskilt uppmuntrande. Just som det började gå lite bra för honom där hos den här som han var slav hos, då kommer frun och blandar in sig i det hela och ser till att han blir kastad i fängelse för någonting han inte har gjort. Inte nog med det. I fängelse så får han till slut tag på en människa som lovar hjälpa honom när den personen kommer ut ur fängelse. Och han glömmer honom. Så där får han sitta i ett stinkande fängelse i flera år för någonting han inte har gjort. Och sitta där liksom med sina drömmar och vara sådär att jag... Vad blev det nu av allt det här? Han ska kunna ge upp. Det är ju liksom... Det är så läge för att bara fullständigt ge upp alltihop när man sitter i en sån situation. Men han klarar på något vis av att inte göra det. Utan hans attityd var fortfarande att han hjälpte dem som fanns omkring honom där i fängelse. Och han höll på något sätt modet uppe och var sådär att men det som Gud har sagt, det kommer på något vänstervis att ordna sig. Att nu måste jag bara göra det bästa av det jag är i. Och sen liksom kommer Gud att fixa resten. Och det gjorde han också. För till slut så fick Josef komma inför farao, härskaren i Egypten, utyda hans drömmar, rädda hela Egypten från hungersnöd, rädda hela sin familj från hungersnöd och bli den nästmäktigaste mannen i riket efter farao. Och sen när bröderna kommer och de vet ju vad de har gjort mot honom, så säger han det här till dem att ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Och just så är Gud också i ditt liv. Det som ser jätte hemskt ut, det kan Gud vända till någonting bra. Och med det är inte heller sagt att Gud liksom skickar det hemska på dig för att sen kunna vända det. Utan snarare så att vi lever i en värld som inte är perfekt. Det händer hemska saker också till oss. Men om vi bara klarar av att ge det till Gud och vara sådär att jag förstår inte vad det är som händer. Jag liksom, det här är så hemskt, men Gud, bara ta hand om det. Då klarar han av att vända det till någonting bra som vi kan se efteråt förr eller senare. Ibland ser man det ganska fort och ibland så tar det sin tid att se det. Men Gud kan göra det. Så man behöver inte ens liksom vara rädd när omständigheterna blir fullständigt katastrofala eller när människor beter sig jätte illa och allt därför ser så tokigt ut. Och den sista punkten, dina misslyckanden bestämmer inte. Du behöver inte bli förtvivlad och tappa hoppet när du själv ställer till det. Här tänker jag också ta ett praktexempel från Bibeln och det är Petrus. Jesu lärjunge. Som hade vandrat med Jesus i 3 års tid och som verkar ha varit en jättepassionerad person som impulsiv och snabbt tände på olika saker och han gjorde allt möjligt. Han skulle bygga hyddor till Jesus och sen så var det han som gick på vattnet och han var liksom jätte så här. Och i samband med det som när Jesus talar om att ni alla kommer att överge mig då när Jesus, han ska dö. Så är det ju Petrus som säger att för dig ska jag gå både i fängelse och i döden. Och då säger Jesus att innan tuppen går gal så har du 3 gånger förnekat mig. Och det tror ju Petrus knappast på för han ska ju gå i fängelse i döden för Jesus. Men några timmar senare så händer just det som Jesus har sagt. Det vill säga Petrus förbannar och svär på att han aldrig någonsin har känt sin bästa vän. Och på ett ställe, jag tror det är Lukas berättelse om påsken, så står det att då, precis när Petrus har sagt det här så står det: då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och jag minns en gång när jag läste det hur jag bara såg Jesu blick framför mig och ryste. Jag kunde på något sätt se den där blicken framför mig, hur han tittade på Petrus. Jag såg den framför mig som oändligt sorgset men med jättestor kärlek. Och sen gick Petrus ut och grät bittert. Några timmar senare var Jesus död. Om vi funderar lite på det här, vad är det egentligen som har hänt? Alltså, för det första har han ju brutit, hur ska man säga, han har misslyckats totalt inför sig själv. För han liksom introde ju Petrus att han skulle misslyckas, för att han skulle liksom vara den som stod vid Jesus sida vad som än hände. Så inför sig själv har han misslyckats totalt, och bara det är ju jättejobbigt. Men för det andra har han svikit sin bästa vän på ett fruktansvärt sätt. Och för det tredje är hans vän död. Det vill säga, i den här situationen tror Petrus antagligen att det är liksom för gott, att nu är allting slut. Han kommer aldrig, det sista som hände var att hans bästa vän hörde honom förneka honom, såg på honom och blev korsfäst. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort i en sån situation, men jag vet inte om jag skulle ha klarat av att ungefär leva efter det. Men jag skulle åtminstone inte tro att det finns någon ny chans för mig. Och sen får han ju höra att Jesus har uppstått. Och det som Jesus gör sen när han möter Petrus, det är inte att han säger att sorry, nu ställer du till det så mycket så det blir aldrig mer att gå av dig, aldrig mer att du får komma inför mig. Vilket han ju i princip ska kunna göra och vilket vi i vår mänsklighet helt säkert skulle kunna göra. Jag vet att skulle någon svika mig så, inte skulle det vara så där bara att jag säger att välkommen in i gänget igen. Utan nu skulle det sitta väldigt, väldigt hårt åt och nu skulle det liksom såra mig så djupt. Men det som Jesus gör är att han frågar Petrus 3 gånger, lika många gånger som Jesus som Petrus förnekar honom. Älskar du mig? Och Petrus svarar varje gång, ja Jesus, jag älskar dig. Och sen ger Jesus Petrus en av de största uppgifter man kan få. Och det var att föra hans lam på bete, det vill säga ta hand om alla de som hade blivit kristna och som skulle bli kristna efter det. Efter att Jesus hade farit upp till himlen. Om Petrus kunde få den uppgiften efter ett sånt fruktansvärt svek, då är inte loppet kört för någon av oss som sitter här inne. Inte ens för mig. Inte för dig heller. Det finns ingen chans att liksom, du kan ha ställt till det så hemskt att Gud inte skulle kunna dra upp dig och ta tillbaka dig på rätt väg igen. För en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärta. Det är här det sitter. Det sitter inte här. Det sitter inte i liksom hur fiffig du är. Det sitter inte här i hur du ser ut. Det sitter inte i hur social och duktig du är på det området. Det sitter inte i vilka talanger du har. Utan det sitter här och bara här. Ja, jag tror att det här var min sista slide. Men jag ska nu sammanfatta det här. Livet är alltså sånt att vi faktiskt ibland vaknar upp till omständigheter som inte är särskilt strålande. Och då menar jag inte heller som sagt att det betyder att du varje gång det händer något hemskt eller jobbigt måste krampaktigt hålla upp en fasad av att jag har inte rätt att känna mig så här. Jag har inte rätt att må dåligt. För det är inte så. Du har liksom, många gånger har vi rätt att göra det. Helt enkelt därför att vi mår dåligt. Det är något som är så jobbigt. Jag ser du. Jag hade en till. Om den kommer upp här. Det var ju den viktigaste sliden. Men det betyder att Gud är med genom allt. Bland annat står det i 5:e Mosebok då att Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Vi kan springa bort från Gud. Vi kan välja att säga nej. Vi kan välja att medvetet göra saker som inte är rätt och ångra oss. Och då är vi ju lite utanför Guds, no, inte utanför Guds möjligheter att påverka på det sättet. Men han kommer inte att tränga sig på oss. Och då liksom med våld vända allt så som han vill ha det. Men så länge som vi inte vill bli övergivna av honom så kommer han aldrig någonsin att överge oss. Och det är det som är så bra, att det är liksom när vi vaknar upp till det här som han fortfarande är hos oss. När vi måste gå genom vatten är han med oss, eller genom strömmar ska de inte dränka oss. Och jag har svårt att låta bli att gråta när jag läser det bibelstället. Det är mitt favorit. Ja, han är alltså med oss genom allt. Han kommer att se till att vi kommer i mål. För som den här månadens tema säger, han vill oss väl. Tack Jesus för att det faktiskt är sant. Herre, tack för att du vill oss väl. Tack för att du är med oss genom allt. Vad vi än vaknar upp i, Gud. Om vi vaknar upp för att vi oroar oss. Eller är helt förtvivlade över någonting hemskt som har hänt. Eller själv misslyckas helt totalt. Tack för att det inte spelar någon roll för dig. Utan tack Jesus för att du ser till hjärta och för att du har makten att vända alla omständigheter. Och jag ber att vi ska kunna börja tro på det. Jag ber att den här idag som inte har tro på det ska få det. Jag ber att den som saknar hopp ska få hopp. Och jag ber att du ska trösta den som sörjer och är ledsen. För du kan vända allting. Och tack för att det inte är slut här. Jag ber att det här inte heller bara ska bli en liten allmän så där kick eller uppmuntran att men, nu känner jag mig bra idag, imorgon är allt skit igen. Utan Herre, jag ber att det ska gå in i våra hjärtan, att det gäller imorgon. Det gäller i övermorgon, hela veckan, hela månaden, hela året och hela resten av våra liv. Och jag ber Herre att då när det kommer sådana dagar att vi känner oss misslyckade, att allt verkar illa, att vi på riktigt ska kunna komma ihåg att hur vi än känner oss och hur den ser ut, så är du större än allt det där. Jag ber att det ska bli verkligt i våra liv, att du är större än allt det där. Och jag ber att vi ska på något sätt kunna leva på det sättet också. Att vi inte lever bundna av det som händer just nu eller hur det ser ut just nu. Utan att vi här lever i den tron att men det här kommer att ändra sig. Det här kommer att bli bra. För Gud kan vända allting. Jag ber att du ska hjälpa oss att ha en sån attityd. Och jag ber att var och en här inne ska ha människor omkring sig som kan hjälpa också i de situationerna. Liksom när man själv orkar ha det, en sån attityd, så be om människor omkring som orkar fortsätta be och tro när ens egen tro bara liksom smulas ihop på golvet. Tack Jesus för att det inte hänger på hur duktiga vi är, utan det hänger bara på dig som har lovat att vara med oss varje dag till tidens slut. Amen.